Den stumme skalden av Agnes von Krusenstjerna. Han såg helt vardaglig ut. Det fanns intet genialiskt i hans utseende. Men han höll sin korta, breda gestalt mycket rak. Under de tunga ögonlocken glänste ett par ljusblå, vänliga ögon. I kamratlaget gick han under namnet Skalden. En gång hade han givit ut ett tunt dikthäfte som hade väckt stora förhoppningar, och nu väntade man på att han skulle infria dem. Han väntade själv därpå. Han gick gärna ensam. När tankarna vore nära att spränga huvudet gick han så fort att ingen kunde hålla jämna steg med honom. Ibland kunde han för hela dagar lägga böckerna åt sidan och drömmande flanera omkring i staden. Han följde med uppmärksamma blickar skuggornas och dagrarnas lek under träden i parken. Lyssnade till lösryckta bitar av samtal som han uppfångade på gatorna i människoträngseln och klappade med ett vänligt tankspritt leende små smutsiga gatungar på huvudet. Det var då rytm och meter sjöng i hans hjärna. Han tyckte sig gå i takt med sina egna tankar. Och när skymningen kom smygande och släckte den sista solbranden som i det längsta ville brinna som rubiner i gathusens fönsterrutor och stjärnljusen tändes högt över hans huvud, gick han ännu ute och log åt dessa sina tankar. Men kom han upp på sitt rum, där värdinnans torftiga möblemang i borgerlig ordning stod uppradat längs väggarna och en stor kvast konstgjorda blommor prunkade framför den lilla dammiga spegeln som för länge sedan mistat sin förgyllning, då kunde han bli sittande framför fönstret med pennan i handen och se på hur det ena ljuset efter det andra tändes i huset mitt emot. Och lyssna till fotstegen som klapprade mot gatstenarna. Och ingen rad blev skriven på det vita pappret framför honom. Dessa fotsteg. Dessa fotsteg. De återgöd i hans drömmar om natten. Ibland drömde han sig springa, förföljd av fotstegen, vansinnigt rädd, kännande sig som en hare med ett koppel hundar efter sig. Men då han sent om aftnarna satt upp i sitt rum och fotstegen göd med allt större mellanrum, drömde han med hakan i händerna och blicken långt borta att han sakta omringades. Att en cirkel trampades upp runt omkring honom och att han en dag skulle bli tillfångatagen som en björn i sitt ide. Inom sig visste han dock att dessa fantasier härledde sig från tankarna som ständigt pockade på att få träda ut ur sitt fängelse och längtade efter att få sjunga högt och jublande om stora, blånande vidder där människosjälen kunde andas fritt och djupt. Om fröjder som tillfredsställde all längtan och om klara källor där en törstande i djupa drag kunde dricka sig otörstig. Han såg allt detta i syner som frestande gled förbi hans trötta ögon. Men det var så mycket han såg. Så mycket han erfor. Och inte öppnar man förresten dörrarna till sin skattkammare på vid gavel och låter folkmassan strömma in. Ibland föresatte han sig likväl att skriva ner alltsammans. Molnen gå och gå på himlen, tänkte han svårmodigt för sig själv. Och livet rinner bort mellan mina händer. Men vad han skrev förvånade honom. I samma ögonblick orden skulle forma sig på pappret var det som om en ridå med ett väldigt brak ginge ner för de drömda landen. Och där satt han i en naken värld och stirrade ut på en grå gata. Och på pappret stod bara några ord, vilka sammanhang han icke själv fattade. Hur gjorde jag väl förr? Frågade han sig förundrad. Han tänkte på att han förr stått i levande kontakt med livet, men att han, allt eftersom åren gått, kommit längre och längre bort från människor. I våningen, mitt emot hans fönster, brukade ett litet barn sitta med ansiktet tätt tryckt mot fönsterrutan. Det var en liten ljuslockig flicka med klara, vakna ögon och kinder som vinteräpplen. Han hade ett sånt nöje av att iaktta den där lilla flickan. Hon var nog inte mer än 3 år. När lampan tändes om kvällarna brukade han se henne tulta över golvet på små knubbiga ben. Ibland dansade hon runt, runt med de små späda armarna lyftade över huvudet. Ibland radade hon upp alla sina dockor i fönstret. De var inte påfallande sköna. En var utan armar, en var av tyg med platt ansikte och en röd toppluva, och en var av trä. Denna senare målad i glada färger. Hon låtsade att de, som hon, tittade ut genom fönstret. En gång när hon lekte så, mötte hon skaldens vänliga blick. Ett ögonblick såg det lilla ansiktet helt fundersamt ut. Men så log hon plötsligt och vinkade åt honom. Han vinkade igen, och därmed var bekantskapen stiftad. Den lilla flickan var dotter till en arbetarhustru. Skalden såg modern gå bort tidigt om morgnarna och komma sent hem om kvällarna. Genom fönsterrutan hade han skymtat ett blekt, missnöjt ansikte och ett par röda arbetshänder. Flickan hade ej mycket tillsyn, men hon log hela dagen och lekte med sina fula och lytta dockor. Och då gav hon skalden en nick och ett solskensleende. Han ertappade sig med att gå och längta efter det där leendet. Och ibland tecknade han på sitt papper ett litet lockigt barnhuvud. En vår eftermiddag hände något som förde honom närmare den lilla flickan. Han hade några dagar förut sett att hon fått en boll. En stor, grann, röd och blå boll. Och hon höll strålande upp den i fönstret för att han skulle se. Inte visste han att han, gamla karn, kunde bli så glad åt en boll. Han vinkade åt henne och klappade i händerna. Och sen såg han henne rulla bollen på golvet, springa efter den, rulla den igen och därpå leta efter den under stolar och bord. Just denna våreftermiddag hölls det storstädning i det lilla rummet över gatan. En stor, tjock människa öppnade fönstret, tog bort den med konstgjord mossa prydda smutsiga bomullen som legat över vintern och började så feja i rummet. Den lilla flickan tultade till fönstret med den stora bollen under armen. Skalden öppnade sitt fönster och såg leende på henne. Då tappade hon bollen i gatan och började gråta. Innan han hade hunnit tänka sig för var han nere för trapporna och hade fått fatt i bollen, och med den i handen gick han upp i huset mitt emot. Barnet stod på tröskeln, ännu med tårarna hängande i ögonfransarna. Han lyfte henne upp i sin famn. Så lätt och mjuk hon var. Ett ögonblick såg han in i dessa ljusa ögon, åt vilka livet ännu ej hunnit ge skugga och dagrar. Och utan att han visste det, log han nästan lika barnsligt som hon. Han fick höra att hon hette Annika och snart skulle bli 4 år. Att hennes dockor hette Greta, Maj och Napoleon. Napoleon var den med toppluvan. Och att bollen hade en snäll tant givit henne. Skurgumman stod och betraktade dem och undrade i tysthet om han kunde vara riktigt som han skulle. Han fick lov att ta Annika med sig upp i sitt rum och fann sig en stund efteråt krabblande omkring på alla fyra, under det att den lilla tyrannen red på hans rygg och nöp honom med små mjuka, ej alltför rena fingrar. Under de tidiga våreftermiddagarna blev det hans stora nöje att hämta lilla Annika och för en stund göra sin stela studiekammare till en barnkammare. Han undrade inom sig vad värdinnan eller hans kamrater skulle säga om de kommit in och funnit honom rusande omkring i rummet, gnäggande som en häst, under det att flickan skrattade och klappade i händerna. Eller om de överraskat dem, då han av ett par stolar och en röd bordduk gjort det mest förtjusande lilla tält, där han och Annika drack sockervatten ur koppar, så små att hans stora, fumliga händer knappt kunde hålla dem. Han upptäckte snart att de hade stora likheter med varandra, han och det lilla barnet. Båda avskydde stora, tråkiga människor, och båda tyckte om att dväljas i en låtsad värld som ingen annan förstod sig på. De älskade solstrålarnas dans på golvet och blommans färg, och de dödade tillsammans hemska drakar och troll med papperskniven. Det hände ibland att hon, trött av lek och mätt av alla de kakor han med en ungkars obetänksamhet proppade i henne, somnade in, sittande på hans knä, i det hon med sin lilla knubbiga hand höll ett säkert tag i hans rockuppslag. Han satt då mycket stilla och såg på henne. Kinderna blev så röda då hon sov. Den lilla munnen, som eljest ständigt log, var i sömnen fastsluten. Och kring pannan och barnnacken lockades i håret, mjukt och fuktigt. Han visste att han höll ett helt människoliv i sina händer. Av detta lilla rosenflarn skulle med åren bli en människa. Detta sinne som ännu var som en tom vit skål skulle så småningom fyllas till bredden med den jordiska tillvarons alla intryck, bekymmer, lidanden och fröjder. Och vid slutet av sitt livslopp skulle hon sedan veta lika lite om livets mening som hon nu visste, där hon sov i hans famn. Varför skulle hon då vandra hela den långa vägen? Och när hon gått och han såg ljuset tändas i fönstret på andra sidan gatan och modern pyssla vid hennes säng, satt han länge vid skrivbordet och iakttog hur molnen drev på den bleka vårhimmeln. Den lilla flickans skratt och barnsliga ord göd ännu i hans öron. Och det var med hennes bild för sin inre syn som han nu fyllde det tomma vita pappret på skrivbordet. Och när han läste orden förstod han dem så väl. Det var livet. Livet självt som han äntligen kommit i kontakt med. Orden glödde och brann i hans hjärna och formade sig lätt som leran i skulptörens hand på pappren. Och han log av den glädje som är gemensam för alla skapande konstnärer sedan världen blev till.